avsnitt besöker vi Näs kött och vilt och Näs gårdsbryggeri. I tidigare avsnitt sa Elin berätta om själva verksamheten på Näs. I detta avsnitt så får vi ta del av Gunnars berättelse om ölen de tillverkar där.
Ja, Elin berättade ju hur du sadlade om till det här med lantbruk till ölproduktion.
Jag var ju mjölkbonde fram till 1994 och därefter så har vi haft ett utarbetat och jag har jobbat i byggbranschen med att bygga järnväg.
Ja.
Och sen för 15 år sedan då så visade sig ju att djurhållningen inte var möjlig i de här lokalerna. Det började bli upprostad inredning. Det är väl kanske som du säger djurskyddskraven. Sen det här kravet på rationell hantering ute på odling. Man har ju ligghallar och maskinell utfodring och sånt. Så det gjorde ju att arrendatorn inte var intresserad av att ha djur här i lokalerna längre. Då blir det naturligt att man funderar på vad gör man istället. Och då hade vi lite olika funderingar och sen fastnade vi i tanken någonstans kring någonting som har med turism att göra. Och vi såg framför oss kanske någon inredningsbutik eller något café eller någonting. Men vi behövde något som var lite mer unikt och lockande. Och då kom tanken på ett bryggeri och jag såg framför mig. Det som har sett i Tyskland, lite kopparpanna i bakgrunden. Sen när jag räknar på att lite mer, att göra en investering så gör att jag var tvungen att komma upp i ganska stor volym jämfört med att driva som ett, bara ett besöksnäringsställe. Utan det behövde bli en volym på för att motivera investeringen. Och därför så blir det ju i huvudsak ett bryggeri. Det finns det också bisysslorna med viltet och med bubben som är i och för sig ganska omfattande. Men från början så är det ju ändå bryggeriet som är själva stabiliteten i
hela. Det har ju gått jättebra för ni har ju fått lite priser och så för er öl.
Ja, det har vi fått på en del utställningar som vi har varit på. Det som det kanske vi har sett mest är väl ändå att vi har kunnat vinna offerter som Systembolaget har begärt in, där vi då har fått våran öl i butiker över hela Sverige, vilket har en förutsättning för att vi ska kunna öka i volym. Och det där känns ju också som ett kvalitetskriterium att våran bryggare är så pass duktig så att vi går de flesta andra i de här offerterna som har varit. Sen är det många som jag inte har vunnit också, men ändå så har vi en 4-5 öl som jag har vunnit de senaste åren.
Vad heter det? Offerterna där, är det att man skickar in ett prov som de provsmakar eller hur går det till?
Ja, men Systembolaget frågar efter någonting. Vi kan ta som exempel ta den här julen som vi har vunnit. Då säger man att vi önskar en julöl och den ska vara på viss förpackning, burk eller flaska och den får kostas max 25 kronor kanske eller något sådant. Och sen så får man skicka in och så provas det blint smakmässigt vad det är för någonting. Och så får man ett antal poäng då det är 3 smakdomare som sitter där. Den leverantör som har den högsta poängen på sin öl blir nummer 1 och så att säga vinner offert.
Gud vad kul.
Det är en ren smak tror det brukar gå, men man startar mellan 40 och 60 olika bryggerier som man skickar in.
Ja. Det är många att tävla mot.
Det är utländska också.
Ja. Verkligen. Vilken var er första öl?
Vi hade 4 stycken tror jag det var vi hade från början. Vi började med ett ganska brittiskt inspirerat ölsortiment. Så vi gjorde en engelsk bitter ale. Den som idag heter Eco Ale. Jag kan komma tillbaka till den namnbrytet. var det en stout och sen var det en mörk lager och så var det en ljus lager.
Mm.
Jag tror det var den första vi hade också. Nej, jag hade en IPA också. En brittisk IPA hade vi. Vi hade färger från början.
Mm.
Och starten var ju lite motig för oss. Vi fick det första bryggeriet vi köpte så gick den italienska tillverkaren i konkurs. Så att vi skulle komma igång där så fick vi som Norsvägs. Då bryggde åt oss han åt ett par bryggerier i Skåne och bryggde ölen. Så vi skulle komma igång som planerat till en mässa i Stockholm.
Mm.
Sen så fick vi igång vårt eget bryggeri. Lite senare, det här var 2013, så vi fyllde 10 år.
Mm. Många ölsorter har ni nu?
Ja, det var nästan över dagen, men jag brukar säga ett 15-tal. Och det är väl kanske underkanten någonstans där. I och med att vi har inte alla gånger vi vinner en offert, och då har vi ändå. För att när vi gör en bryggning för att införa en offert, då gör vi den i full skala. För att det enda sättet att få en hög kvalitet som motsvarar vad vi skulle kunna brygga i framtiden. Så vi kan inte brygga på en liten utrustning, så det är 20 liter. Så det ändå är bara 5 flaskor som det något sånt som ska skickas in. Och vi brygger alltså 600 liter. Skickar vi in den flaskan här då ut resten. Vilket ju är ett litet plusseri, så att om vi inte vinner offerten så kan det vara så att vi säljer och lägger in det i våra sortiment som en tillfällig och så finns det kanske ett halvår.
Mm.
Så att vi kan sälja av det som vi har och vi tycker själva att det är bra nog för det.
Och då säljer ni dem till restauranger då istället?
Det kan vara till restauranger, men det kan också vara att vi säljer den till på Systembolaget. Det är så som frivet och våra ögon har uppstått. Alltså, vår Hoppy Sour exempelvis, som är en syrlig, den vann inte offerten, men den har ju legat länge på som en ur i våra sortiment nu och väldigt uppskattad.
Mm.
Så kan ju Systembolaget också köpa in en öl som de gjorde i våras exempelvis. Så då hette Spring Ale och det var det.
Mm.
50 000 flaskor som köptes in och sen så försvinner den på den nummer ett tag.
Mm.
Det finns lite olika sätt som den kommer på. Sen har vi ju givetvis öl som har varit med till mig från starten.
Mm. Hur lång tid tar det att göra öl?
Ja, det tar en månad.
En månad?
Det tar en dag att brygga och sen tar det en och halv, 2 veckor och jäsa. Det beror lite på vilket jäst och vilket tyckte det gjorde. Sen behöver den lagras lite för att jäst och humlerest ska sjunka till botten. Vi ska få en klar öl.
Mm.
Så att 3-4 veckor innan.
Man läser ju hur öl är smaksatt, eller man känner nyanser av choklad och citrus och så. Hur får man in de smakerna i öl?
Alltså, en öl smakar ju, det är ju kusin till brödet om man säger så, det är ju spannmålsprodukt. Så att det finns ju en brödsmak i ölet som kommer från malten då. Och malten, det är ju spannmål, förädlad från ett korn. Och ofta beskriver man ju som en sillapslimpa, brödigt. Kanske någon mörkare brödsort också som finns i en mörkare öl. Så det finns den smaken som kommer från spannmålen.
Mm.
Sen kommer ju, humle i ölet. Och humlet är det som ger birka. I moderna öl så ger det också fruktigheten. Den här citrusen som du refererar till, den finns i nästan all humle. men en modern öl är väldigt fruktig i många fall. Ta en IPA som är den mest populära ölsorterna. Så är det ju, den bygger på att den är väldigt fruktig. Och ibland får jag frågan om jag har tillsatt ljus eller hur får man fram passionsfrukten eller så. Men det är rent ganska stora mängder utav sjunker som läggs i tanken efter slutet av jäsningen under lagringstiden då, som gör att de här ästerna, de här smakämnena går över till ölet, men man får inte med så värst mycket av beskan då som man skulle få. Annars själva beskan skapas ju redan första dagen när man kokar med humle i själva tillverkningsprocessen.
Så man tillsätter...
Generellt kan man säga att de europeiska humlesorterna de ger örtighet och gräsighet i ölet. Vi tar lagen så är det ju tjeckisk och tysk humle. Och i våra brittiskt inspirerade öl så är det en del brittisk humle. Men sen den här duktiga röda, den amerikanska humlesorterna som ger den här typen av smakupplevelser. Du hittar nästan alla exotiska frukter. Det är mest beroende på vad du själv har för preferensramar och vad du känner igen för någonting. Det finns oerhört många smaker. Men det alla hittar är ju citrus och kanske grape.
Så man tillsätter inte pomeransskal eller någonting i det?
Ja, det är också en...
Om man tillsätter pomeransskal från apelsiner eller
så. Ja, det är framförallt i belgiska öltyper tror jag, och en del gör ju då i jul. Det för att julen ska bli, den är ju flera som kan krydda och den kan vara med, så det kan vara med pomerans och sånt. Men jag får en känsla utav de smakerna utan att ha ett tillsatt pomerans också, så att
för du har ju
exempelvis i våran näst pale ale, det skriver Systembolaget att den har en ett inslag av passionsrätt och pomerans och örter, och det kommer ju från humlesorterna då. Fast i vissa ölsäsonger så tillsätter man ju också det.
Chokladsmaken då? Det var ju någon...
Ja, det är ju från den hårdrostade malten då, som malt är ju, det är ju spannmål som har fått börja gro, och sen torkar man ner den och sen och får då enzymerna börjat omvandla stärkelsen i spannmålen till sockerarter som gästen kan tillgodogöra sig. Och efter att man då har blött upp spannmålen mot den börjar gro, så ska den ju torkas, och då torkar man den i vanlig, så att säga, varmluftstemperatur, som man torkar spannmål till 60 grader, så blir det ljusmalt som man gör exempelvis lager för. Men om man då istället för att torka den, rostar den ungefär som man rostar kaffe, en bit över 200 grader, då får man också de här tonerna som ger en upplevelse av choklad. Och du kan uppleva kaffet, eftersom kaffet är rostat. Spannmål och kaffe så övergått under andra världskriget. Då fick man den här lite rostiga smaken, men man fick inte koffeinet. Och hela chokladen och den grillade biffen kan du hitta i de här smakerna. Vi har den ju väldigt tydligt i våran Imperial Stout, som är en mörk, kraftig, stark öl.
Hur tillverkar man öl så att vissa är ljusare och vissa är mörkare?
Det är ju den här malten då, den ljusa malten som är torkad i en temperatur runt 60-70 grader. Den blir inte mörk, men sen driver vi, eller vi ska inte säga, för det här är en leverantör som gör det, men då som tillverkar malten, då kanske de torkar vid 94-95 grader, och då får man en viss karamellisering, och som det sägs, alltså den övergår lite grann på en lite kolasmak, men den får också en kolafärg. Och det torkningsgrader och rostningsgrader. Så att det finns nästan hela paletten utan färgen på mannen. Från gyllen just till ner till den mörka, den här stycken svarta. Och det är en kombination, precis som i brödbaket när du har ett antal olika mjölsorter, så har du här ett antal olika maltsorter, även om merparten till malten är den ljusa, men man sen tillsätter man några procent utav mörkare sorter och då får man allt mörkare ut till beroende på vilken malt man väljer.
Vilken öl är din favorit?
Det är ju en fråga jag får ständigt och den är lika svår att på. Det är ju som att välja mellan barnen.
Ja.
Men om man ska bara gå på smakerna. Annars skulle du fråga bryggare, så det kanske det var den som man tjänar mest pengar på, så den favoriten.
Ja.
Imperial Stouten, den tycker jag är en fantastisk god öl. Men å andra sidan, det är ingen öl som man sitter och dricker mycket av, utan det kanske det är våran Ecoale istället som jag skulle välja när man sitter och småpratar och tar en öl samtidigt. Imperial Stouten, den är smaklig, fantastisk god öl, passar väldigt bra till dessert och kraftiga kötträtter också för den delen. Men det är nog min favorit, jag ska tvingas välja in.
Vad får ni inspiration för att göra ölen?
Vi provar ju en del öl som kollegor har, det gör vi ju. Jag kan inte säga att jag dricker sådana mängder med öl, för det är inte någon annan glas vin också. Men vi är ganska styrda ut i vad Systembolaget frågar efter. Vi har följt upp, om man säger så, att svara på offerter. Vi tar inte så många egna initiativ, men för att uppfylla den här offerten så måste man ju ändå ha en egen idé om vad är det som kan vara unikt med våran öl som gör att vi kommer till vinna och då är det ju tidigare bryggningar och kanske provat någon öl med någon ny humlesort eller så som känns fräsch. Och det är våran bryggare Jesper Möller som är väldigt duktig och engagerad i det. Det är han som står för recepten och smakutvärderingen, den kan vi hjälpas åt, men han måste sätta grunden. Så det är ju hans minnesbild med olika upplevelser till ölverk som ligger till grunden för recepten.
Ja, det är... Hur lång tid tar det att komma på efter få en offert?
Alltså, ja, hur ska man tänka det? Alltså, vi ligger oftast ganska tajt på med, så att vi sitter ju kanske 14 dagar och funderar på hur ska vi lägga upp det här brygningen, och sen måste vi brygga den och så. Är vi oftast ganska nära ett kod och vi måste lämna in den.
Det är många möten.
Ja, vi är ju så få så vi pratar ju när vi sitter och så. Det är en process ändå. Vi sitter inte en kvart och har ett möte och så bestämmer vi så. Vi diskuterar ju lite grann bort och fram i början och så just det. Det är lika svårt att hitta på namn som recept. Men det kanske bara är vi som har det problemet.
Har ni någon gång misslyckats med någon öl? Totalt?
Det känns som ett misslyckande när man inte hinner offerten. Det kan också kännas som ett misslyckande när vi inte lyckas sälja ölen tillräckligt mycket. Svenskarna köper inte så gärna något öl, så att vi har gjort ett flera försök att göra en stout på 4-5%, och den har vi inte lyckats sälja i den omfattningen, så att den är fräsch och kan vi ha fått kasta och klöver på de sista flaskorna, så att det känns som ett misslyckande. Riktigt misslyckat någon gång, det Det var väl någon gång i början när vi skulle lära oss att sköta maskinerna och så och så.
Mm.
Vi fick avbryta för det inte funkar. Och en gång så körde jag och visst och så andra alltihop och fick utlängat också. Sen har jag hållit mig därifrån och låtit brygga så har det gått bättre.
Okej. Varför tror du att svenskarna inte gillar mörk öl?
Ja. Men det är alltid en fråga, har du något ljus tycker jag det var i nu men inte på mörker det måste väl ändå vara någon form av
okunskap.
Det är svårt att känna färg om man blundar, men den blir ju mera smakrik. Jag var ju själv inne i den här ljusa ölen innan jag riktigt började intressera mig för öl. Det kom ju relativt sent i livet, det är större intresset för ölet. Innan så var jag inne på en ljus lättöken lager jag också. Så var även mina kompisar. Efter att prova de ölet brygger några gånger så har man ju fått dem till bredda sitt köp också utav öl.
Den mörka ölen, vad rekommenderar du att dricka den enbart eller är den god till viss mat eller?
Alltså, jag tycker att den går att dricka till väldigt mycket, även utan att ha mat i den. Kommer till Tyskland så är det ju en ljus lager eller mörk lager som man får på en restaurang eller pub där och detta. Vi kanske får en dubbar oftast en ljus eller mörk lager och en vetöl. Det går ju att dricka till mycket men den mörka ölen är ju för mig väldigt god att kombinera med mat och få den här kraftigare mörka ölen så går de också till
desserter.
Den här grösta arten som vi pratade om innan exempel, den rekommenderar jag alltid till det mättenbockade vanil. Just vanil, just det ser väldigt fint med den här mörka ölsorterna. En vanilglas kan också vara fantastisk en sommardag med öl till på det viset.
Finns det en speciell temperatur som är rätt att hälla upp öl på? Eller ska den vara kall? Eller vad är rätt och fel där?
Alltså nu enligt min uppfattning så bör det vara lite varmare än kall. Anledningen till att vi tappar upp ölen kall det är att den värms ganska fort upp i rumstemperatur men den är också enklare att tappa upp och den är riktigt kall för då binds koldioxiden bättre och då skrubbar det inte och ofta i skrubbar och sånt så är det blått om man får fram. Så då serveras den är strax runt 1-2-3-4 grader kanske. Men det är okej för en ljus lager som inte har så mycket mer smak kanske. Men när den blir lite varmare och sen kommer upp 8-10 grader så är den mer smakrik. En sån här mörk imperiestal som jag pratade om den får ju gärna komma upp i 15-16 grader. Annars så tycker jag själv att det här 10-12 grader är en trevlig temperatur på en öl för då kommer smaken. Men fortfarande finns den där läskande kylan. Det är väldigt tydliga skillnader när man sitter och väntar och så låter ölet få den temperaturen tycker jag.
När du tappar upp själv ölen, för du nämnde det att det inte ska skumma, men vill du att det ska skumma när du tappar upp den från flaska? Eller för att försöka...
Alltså ölet ska ju givetvis skumma lite, men det ska inte vara en del framförallt hantverksöl som vi säljer från de små bryggerier där man kör den med. Så innehåller den en hel del humlerester. Kanske också lite jästrester, man kan se det som en fällning i botten på ölet. Alla de här småpartiklarna är ju styrande när man, alltså det dödligt i huvudet, det är därför det skrubbar, så det är koldioxiden. Det är ju löst i vätskan och som kolsyra och när det då frigörs när trycket släpper på flaskan så bidrar ju alla de här småpartiklarna till att det lättare skrubbar kraftigt. Så att, det är det man vill begränsa, men ändå så ska ju öret ha en tydlig skrubbtona. Det gör ju att det inte blir fullt så mycket kolsyra i magen och det blir inte så upplåst och kläpper loss så mycket smak kommer med när koldioxiden lämnar ölet och det bildar skum. Så att vilken skumtona ska man ha, man vill ju fortfarande ha mer öl än skum i glaset.
Du nämner tidigare att ni köper in humle från olika delar, Europa och USA och Storbritannien.
Ja.
Men hur är det med svensk humle? Svensk humle, hur går det att få tag i? Humle från Sverige?
Ja, det finns en väldigt begränsad mängd svensk humle, ekologisk, inte helt billig heller. Svensk humleodling lades ner på 60-talet, utkonkurrerad ska man säga, utan den europeiska.
Ja.
Och sen har det nu när vi kommit med alla handelsbryggerier så har det också kommit små mindre humleodlingar i Sverige, så det finns en liten mängd att och vi har en öl som är enbart svenska vågor och där vi har svensk humle och det är svensk malt. Humlen kommer från en gård som var den producerad och malten som en annan gård som också vet att den produceras. I det fallet kan vi följa hela.
Är det lite spännande?
Produktionskedjan. Den kallar vi 100%. Det är lite fantasiskt vad någon som sa, men för det är lite alkoholhalten och så är det ju inte, utan det är ju 100% svenska råvaror och vi vill anspela på.
Men 60-talet?
Lite grann, men det är väldigt begränsat och vi har ju givetvis lite humlor kopplade på våra humlor som växer här i trädgården också, men vi odlar ingen humlor själva.
Detta kanske inte du vet, men på 60-talet sa du att det försvann. De som har kommit igång igen, är det av gamla sorters humle eller har de tagit in från utlandet och provat i Sverige? Har man lyckats komma över de gamla sorterna?
Alltså det fanns ett projekt som hushållningssällskapet i Sörmland gjorde det, man gick ut på ett hundratal svenska gårdar där man hade noteringar om att det hade funnits humleodlingar och det var ju kanske den större godsen och så som hade sina kartor humleodlingar och där plockade man in ett hundratal olika svenska sorter eller svenska humlen och hittade väl inget gemensamt. Och det finns det ett 20-tal av dem som finns på Julita gård som ligger här på Södra som man odlar på. Och det kan ju vara en bas för svensk humle. Men jag tror att merparten av de humlesorter som man har försökt sig på att odla har varit importerad humle. Men jag är lite dålig på mest på vad de har för någonting med. Men det är nog kvalificerad gissning ändå.
Har du känt någon?
Vi själva här på gården för 200 år sedan så hade vi en ganska stor humleodling, så att det var ju det är den enda gröda som har varit statligt ålagda att gårdarna skulle odla humle. Det var ju för bytesbalansen och för försvaret.
Har du...
Ölet uppkokt vatten så är ju ölet någonting som är hygieniskt. Det skillnad från vatten från 1700-talet som kunde innehålla kolibakterier och annat.
Ja.
Som gjorde att man blev dålig i magen så var ju ölet uppkokt i den här pasteuriserat. Så att det var ju fritt från bakterier då. Så att på det viset så var ju ölet väldigt viktigt för hushållet.
Har du känt någon skillnad på den svenska humlen som du har i den ölen jämfört med de andra? Smakmässigt?
Med erfarenhet, men enligt hörsägner så blir det inte samma.
Nej.
Samma, men lite likadana riktigt när de odlas i Sverige och odlas i USA. Det har att vi har mer eller mindre.
Men jag tycker du har fyllt i väldigt mycket här. Är det något mer du vill känna att det här vill jag lyfta fram?
Ja, alltså jag skulle vilja lyfta fram, eftersom vi är i dessa tider som är nu, så skulle jag vilja lyfta fram våran julöl som kommer. Det är vårt första försök att leverera en öl på burk. Den heter God Jul. Väldigt tydligt på en julöl tyckte vi själva, men det kanske är ganska så.
Kan du berätta mer?
Ja. Men den är en burk och anledningen till en burk är ju att Systembolaget driver ju ett hållbarhetsarbete där man anser att burken är betydligt mera en glasflaska, det går mindre energi till både transportera och tillverka den undan. Så att det är en tydlig trend att vi får allt mindre och mer burken. Och vi har också gjort ett försök att hoppa på den vändet. Så att ett försök till att göra en julen. Och det är en brittisk gäst och den har en ganska tydlig maltighet. Systembolaget skriver själv att den har ett litet sötma med inslag av sidaflimpar. Då är vi tillbaka där vi började med att malten ger en lite grödig smak. Sen har vi torkade apelsiner, färgin, apelsinskål och kryddor som inslag i den. De rekommenderar till läskland och nötkött, så då har vi ju täckt in det nästa som finns på julbordet, så jag hoppas att den ska bli en succé.
Ja, men det blir den. Den kanske, ni ska ju julmarknad. Den kanske finns där då och prova.
Vi kunde inte sälja någon stark.
Nej, jag tänkte restaurang.
Vi har väl kanske lite grann vi har julmarknad, så är inte puben den stora saken, utan då är det kaffe och bulle som vi säljer.
Ja, okej. Ja.
Men vi kommer att ha den på TTO-smak, men vi driver inte puben på den dagen på det viset, utan då är det
lite
varmare som folk vill ha i kylan.
Ja, det är kaffe som gäller då.
Ja, men sen har vi alla julbord som kommer.
Ja.
Så då kommer den ju att dyka upp.
Ja. Ja, men du ska ha jättetack för all info.
Denna podden är